Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund, möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation.
Vi träffar kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad, och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör de dagarna. Vilka är vi då? Jag, Karin Bäcklund, är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna företaget Not Just Cake. Jag tänkte bjuda på tre saker ni inte visste om mig.
Yay!
Nu blev pressen väldigt stor här. Jag har ett landställe på Ljusterö sedan ett drygt år tillbaka. Jag har inte ätit kött sedan jag var 8 år. Och jag älskar choklad.
Och jag, Johanna Snickers, är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Och tre fakta ni inte visste om mig sen tidigare. Jag åker på minst en silent retreat varje år. Jag hade författaren Stig Larsson som handledare och mentor i gymnasiet. Det var innan han blev känd. Och har en gång skrivit brev till prinsessan Madeleine och frågat om hon vill brevväxla med mig. Jag var 10 år, kanske ska tilläggas.
Mm.
Och jag fick ett nej.
Det var ju taskigt.
Ett hövligt nej från hovdamen.
Jag har faktiskt tävlat i samma klubb som Madeleine.
Ja, 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 ja.
Hästhoppning back in the days.
Mm. Det ser man. Mm. Dagens gäst är ingen mindre än Felicia Lagervall, som är grundare och vd för influencer contentbyrån Make Sense Media. Du har tidigare varit försäljningschef och vd för Perfect Day Media, där du varit med och byggt upp flera av Sveriges största poddar. Dessförinnan var du på SBS Radio och Aftonbladet bland annat. Och du är ju alltså van att vara på andra sidan, kan man säga, av podderiet. Och det är här första gången framför mikrofonen. Välkommen hit.
Tack snälla. Väldigt kul att ha dig här. Det är väldigt nervöst. Jag känner no pressure som poddexpert som nu är upp till bevis här om jag kan leverera.
Men om du skulle berätta om dig själv i några meningar, vad skulle du säga då?
Ja, det här är ju alltid lika svårt. Jag kan väl börja och berätta att jag har ju mina rötter i Umeå. Så att det är något som jag alltid bär med mig, som jag gärna pratar om. Att man har liksom en annan bakgrund än många andra kanske. Så att,
när försvann dialekt?
Den tränades bort med flit. Så jag bodde i Umeå när jag var yngre och sen flyttade familjen till Stockholm när jag och min tvillingssyster, vi var 12 då, och vi var sjukt opopulära i skolan och pratade norrländska. Så där någonstans så kom någon sorts motivation att träna bort dialekten. Det hörs nog inga spår alls av norrländska.
Nej,
det är lite synd idag. Idag ångrar man det.
Kommer det tillbaka om du åker upp dit igen?
Ja, lite grann. Det är vissa, jag säger alltid så här, mormor och morfar och fara. Man säger Johan och Johanna istället för Johan och Johanna. Så, lite så.
Och hur kom du dit du är idag då?
Ja, alltså det har ju varit en väldigt brokig resa. Jag är alltså imponerad. Jag lyssnar på mycket så entreprenörspoddar och och lyssna på ledare som har haft väldigt tydliga mål, och de har verkligen så haft ett utstakat mål, så här, delmål, hit ska jag. Medan för mig så har det varit, jag hoppat från jobb till jobb, haft jobb det som jag tyckt varit lite så där, haft andra jobb som är roliga. Så att det har varit en brokig resa, men jag tror att allting vände när jag fick barn egentligen. Så jag fick barn när jag var 29, och efter det så fick jag något driv som jag inte hade haft innan. Så att innan dess så var jag nog inte lika driven och lika målmedveten som jag idag.
Hur kommer det sig, tror du?
Jag tror att det är många föräldrar som kan känna igen sig i det här, men jag tror att det handlar om det här drivet att försörja en familj och att det finns något större än en själv. Så jag tror att innan jag fick barn så var jag så här, vet man, man gick ut och festade, man träffade vänner, man gick på gymmet, och sen så efter att jag fick barn så var det mer det här livet, det här lilla lilla livet hänger på mig, och då fick jag någon sorts ansvarskänsla, och det var inte förstå jag blev vuxen.
Ja, jag känner inte alls igen mig.
Är det sant?
Nej.
Gud vad intressant.
Inte alls. Alla sa ju till mig att ja, man blir mer effektiv, man blir mer fokuserad, och jag har inte märkt någon skillnad överhuvudtaget, förutom att man kan jobba mer på kvällarna, för man kan inte gå ut på kvällarna. Efter barnet har lagt sig så kan man ju jobba mer då.
Ja, det där stämmer ju väldigt bra. Ja. Man är fast. Men vet du vad, jag tror också, det kan jag tillägga, att mycket av den inre resan som jag gjorde, som gjorde att jag hittade min motivation, handlar ju om att jag blev ensamstående väldigt tidigt. Så att jag separerade ju från mitt barns pappa när hon var ett år gammal. Så att som ensamstående mamma, när man är 30 med en liten ettåring, då är man inte så kaxig. Då gäller det att steppa upp. Så att det var ju den bästa gåvan som jag kunde få.
Ja, det gjorde du.
Ja, det gjorde jag.
Bra jobbat.
Men som du säger att du är en brokig bakgrund, så du visste inte riktigt vart du ville, eller
nej, jag hade,
vad ville du bli när du var liten?
Jag hade ju absolut ingen aning, men från början ville jag bli det här som alla barn vill bli. Delfinskötare, veterinär,
det har vi hört några gånger.
Isprinsessa, ja, men det vet jag. Det var jättemycket. Sångerska, musikalartist, låtskrivare, dansare, gärna bakom Britney Spears. Det var väl målet. Sen när jag någonstans hade mognat lite kanske i alla fall och blivit så här 15-16, då kom jag på att jag ville bli psykolog. Så då började jag läsa väldigt mycket så här Carl Jung och Freud, och läste mycket så här feministisk litteratur. Så då gick jag väl in i någon sorts mörk tonårsperiod där. Väldigt allvarsam. Och då hade jag väl det som mål att jag skulle bli psykolog fram till att jag var 21 och faktiskt sökte in på psykologlinjen och hade inte tillräckligt bra betyg, och då kom jag in på PAO-linjen, vilket är då HR i stort sett, på Stockholms universitet. Så jag hoppade på det, och det var ju bra att jag gjorde någonting vettigt med min tid och faktiskt har en högskoleutbildning, men så här i efterhand så kan jag fortfarande tänka att undra hur jag hade varit som psykolog.
Men har du haft nytta av HR-utbildningen då?
Jättemycket. Framförallt under min tid på Perfect Day. För det är mycket, mycket så här avtal, ekonomi, psykologi, LAS. Det är otroligt värdefullt. Framförallt när man jobbar i byråbranschen och man kanske inte har en egen jurist. Och det händer mycket. Så att, men det har haft jättemycket nytta.
Så då halkade du in på marknadsföring istället egentligen för HR?
Efter mitt första jobb när jag hade studerat klart så jobbade min syster på en PR-byrå. Så ringde hon mig och sa så här, men du, den här PR-byrån, min chef har precis sagt upp sig, du ska inte ha det jobbet då. Man hör ju själv, vår verklighetsförankring med det här laget är ju lika med noll, så här 25 år gamla. Ja, hon pitchade mig in där till sin chef då. Så jag kom upp på kontoret och träffade deras chef som var deras danska vd. Hade en intervju, sålde in mig själv och fick jobbet som någon sorts så här showroomchef för hela svenska kontoret. Så helt plötsligt sitter jag med ett kontor på 200 kvadrat på Hötorget och är ansvarig för allt kring det här kontoret. Skriva pressreleaser, pressvisningar, ha kontakt med journalister. Och jag kan ju inte ens PR vid det här laget. Jag har ingen aning om vad jag gör. Så att,
men du har i alla fall lyckats sälja in dig själv.
Ja, sälja kunde jag, men där någonstans stannade väl mina kunskaper.
Vad var det här för företag?
Ink heter de. De är fortfarande så stora för mig i Danmark. Så i Danmark är de kända, finns i Norge här för mig, och de la ner den svenska verksamheten. Och,
inte på grund av dig.
Eller kanske så var det. Jag vet inte.
Har du någon livsfilosofi eller någon motto du lever efter?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett, det är väldigt cheesy, men det är väl alla motton, tror jag. Mm. Det handlar inte om hur du har det, det handlar om hur du tar det. Mm. Och jag tror att det är ganska norrländskt också, det att man biter ihop. Det är verkligen så här, man kör på. Så. Och det har funkat jättebra för mig. Jag har tidigare kanske varit lite av en martyr. Jag tyckte synd om mig själv och jag som kämpar så hårt är så snäll. Och så. Medans där runt 30 någon gång så hittade jag mig själv. Och då blev jag lite mer trygg i det också. Att man får bara hantera det och gå vidare oavsett vad som händer.
Mm.
Så att lägg ingen tid på att älta saker, försöker jag tänka.
Mm.
Vad är din största lärdom?
Men jag skulle nog säga ändå att min största lärdom fick jag under min tid på Perfect Day. Det handlar väl om att så här, lita på sig själv och sin egen styrka och att man kan komma hur långt som helst. Mm. Och att kunna bevisa det för sig själv, det tror jag att man har nytta av sen hela livet. Så att våga utsätta sig själv för en utmaning som kanske är lite för stor och sen hantera den.
Mm. Det låter bra. Både jag och Johanna sa ju upp oss nyligen utan att ha något att gå till. Så nu kanske vi lär oss av det här också.
Exakt.
Det kommer ni definitivt att göra. Ni har en fantastisk resa framför er.
Ja. Tror jag. Största fuck up?
Oj, ja, det är ju många. Jag är så fascinerad när man hör folk som inte har fuck ups, eller att de bara har en, eller så här, ja, men de får tänka efter, för jag har ju väldigt många.
Men tror man på säga, det, eller är det bara...
Nej, men det är nog lite men, bullshit kanske.
Men alltså, för jag skulle vilja säga någonting där, ja? För jag kommer väldigt sällan ihåg fuck ups.
Mm.
Det är inte så att jag inte gör fuck ups, men jag är rätt orädd, och jag bryr mig inte så mycket om jag gör lite fel, för man kan ju rätt snabbt korrigera det idag. Sen så också i kombination med att jag aldrig kommer ihåg vad jag gjorde igår. Liksom. Jag lägger det bakom mig. Och också i tredje, att man inte har tid att reflektera idag över saker man gör. Man bara kör på. Så skulle vilja ta alla som säger att de inte gör så många fuck-ups i försvar här med dem. För jag kommer väldigt sällan ihåg. Om någon skulle fråga mig så har jag inget att komma med.
Du får ingen dagbok.
Men jag är säker på att jag lär mig av det, men jag bara kommer inte ihåg det.
Ja, men det är väldigt bra. Det är väldigt bra input, för så är det nog. Man är så olika som person. Jag är så här, jag ältar inte, men jag kan ändå lägga mina fuck-ups i bakhuvudet, så kan jag skratta lite åt dem. Så jag har lite som en bildbank av så här roliga, konstiga grejer jag gjort. Jag har skämt ut mig själv. Så kan jag tycka att det är lite kul. Så. Men största fuck-up, alltså, allt från så här katastrofala presentationer när man står på scen och man bara, vet, står och babblar, eller att man liksom drar till med någonting som man inte riktigt har 100% koll på. Mm. Och så ser man att så här, halva publiken har stenkoll på den här frågan. Inga major fuck-ups ännu, men det kommer säkert komma. Men jag har en del så här små grejer som dyker upp då och då.
Mm.
Men du sparar på dem som en bildbank.
Ja, och så kan jag skratta åt dem sen. Jag drar dem gärna som ett partytrick också, om alla konstiga grejer jag gör.
Mm.
Tycker det ger en människa dimensioner.
Mm. Ja, men jag håller med. Det är jättekul att höra om fuck-ups och misstag. Och det är inte så att jag tar inte mig själv på stort allvar alls. Mm. Så att det är inte så att jag inte skulle våga, men jag kommer nästan aldrig ihåg.
Det är två olika, men båda bra sätten att se på fuck-ups. Ja. Antingen man bara skiter och lägger bakom sig och glömmer bort det, eller att man garvar åt det.
Ja.
Ältare, big no-no.
Ja. Hur gör du, Johanna?
Jag överanalyserar det nog. Mm. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Plan A, B, C. Vad har jag med mig framåt? Så gör jag liksom riktlinjer, guidelines för att undvika det. Samtidigt är det ju, vissa är ju väldigt medvetna risker.
Mm.
Många av de största är ju så här, det kan gå skitbra, det kan gå skitdåligt. Typ att ta en tjänst med en bil utan att ha körkort.
Mm.
I efterhand, ja, det kanske skulle tagit körkort först. Å andra sidan, ja, det var ingen som fråga och det hände inget.
Nej.
Så att vissa saker, det har inte haft så stor effekt, men jag kanske inte skulle rekommendera någon annan att göra det.
Nej.
Vad är din största framgång då?
Det är som att det här ändå är en karriärspodd. Om jag inte ska prata om min dotter, som är min absolut största framgång, så skulle jag ju säga att våga se upp mig och starta Make Sense Media.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt nystartat det här bolaget. Men bara för mig att våga se upp mig och starta upp ett eget bolag tillsammans med Karin då, min businesspartner. Det är min största framgång.
Mm, beslutet håller jag med om, det är ju det stora egentligen.
Mm. Mm. Men var det viktigt för dig att ha någon med på tåget?
Nej, det var faktiskt snarare tvärtom, att jag var helt fast besluten vid att göra det här ensam. Mm. Så jag bestämde mig redan i julas, fick en uppenbarelse nästan, det låter jag jättepretentiös och religiös, men en uppenbarelse att jag ska starta eget. Och sen så visste jag precis nästan hur det här bolaget skulle se ut, vad jag skulle jobba med, vilka kunder jag skulle jobba med. Och sen i somras så pratade jag med Karin som var min gamla kollega från Perfect Day, och hon hade flyttat till LA med sin man och jobbade inte där borta. Så ringde hon mig i panik i somras och bara, vi måste ses, vi måste prata business. Och så kom hon hem till Sverige, så satt vi oss och pratade och så sa hon så här, Felicia, jag har hört att du ska starta eget, jag vill också starta eget. Nu kör vi. Vi kör tillsammans. Och då sa hon något väldigt intressant. Och sa hon så här, jag satte mig och tänkte, finns det någon person som jag inte vill ha som min konkurrent när jag gör det här bolaget? Och så kom hon på att den personen var Felicia. Och då snackade vi om det. Och när hon sa det så kände jag direkt så här, nej, men det här är helt rätt. Jag är väldigt mycket kan själv. Jag vill gärna göra saker själv. Jag gillar inte att delegera. Vilket är en otroligt dålig egenskap som jag måste jobba på. Då kände jag att det här är ett perfekt tillfälle att lära mig att dela med mig. Och både motgång och medgång.
Mm.
Så att då startar vi upp det tillsammans. Mm.
Men då jobbar ni från varsin sida av Atlanten.
Precis.
Mm. Och det funkar bra.
Det funkar förvånansvärt bra. Det har funkat mycket bättre än vad någon av oss kunnat föreställa oss. Och en av hemligheterna till att det funkar väldigt bra är att både jag och Karin är väldigt flexibla. Så att jag jobbar ju väldigt mycket sena kvällar när min dotter sover. Och hon går upp väldigt tidigt på morgonen när hennes barn sover. Så hon går upp vid 5-6 så att vi får lite tid då, och jag sitter på kvällarna. Och sen jobbar vi med många influencers som är USA-svenskar. Och det underlättar väldigt, väldigt mycket.
Parneviks till exempel.
Parneviks till exempel, precis. Och då underlättar det väldigt mycket för VK-runder. Om det behövs någon statistik till någon kund eller man behöver svar från en influencer snabbt. Så när jag går och lägger mig, då lämnar jag över de delarna till Karin. Och då är hon på att, och sen jag vaknar så hon löste och tvärtom.
Då jobbar ni 24 timmar om dygnet.
Så vi skojar om det. Vi har verkligen 24 timmars service. Och det funkar väldigt bra.
Och ibland kanske du måste åka dit.
Så på måndag ska jag åka dit.
Ja,
härligt.
Det är en av många fördelar.
Gud, vad härligt. Har du några viktiga erfarenheter du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga jag?
Jag skulle vilja säga först och främst så här, allting löser sig. Det tror jag är den viktigaste erfarenheten. Jag tror att många kan känna igen sig det när man blir lite äldre, att motgångar är inte så farligt, saker löser sig, livet blir oftast inte sämre, det blir oftast bättre ju äldre man blir. Så att det hade jag, framförallt det hade jag sagt. Och att du kommer att hitta vad du ska jobba med, så att ha bara kul på vägen.
Och på tal om när du var inne lite på mål innan, jobbar du med mål nu? Du verkar ändå ganska långsiktig om du börjar vid jul och planera vad du ska starta för bolag och gör det på sommaren ungefär.
Det är väldigt bra att du sa det, för jag tror aldrig att jag sett mig som en person som jobbar med mål. Utan jag har nog sett mig som en person som säger, ja, men jag tar lite som det kommer och antingen blir det bra eller så blir det dåligt. Men jag tror nu när jag har haft väldigt mycket tid att analysera mig själv under sommaren, när jag varit ledig i 2 månader, vilket ju som vi alla vet väldigt sällan händer. Jag har nog insett att jag sätter nog upp delmål, jag planerar. Det är bara att jag ser det nog som att jag tar det som det kommer. Det är någonting med hur jag identifierar mig själv. Jag identifierar mig själv som lite av en så här mental hippie. Men jag tror att jag är lite mer planerad. Så att, ja, jag sätter upp väldigt tydliga mål. Jag är väldigt bra på att slutföra saker. Så att bestämmer jag mig för någonting, då blir det ofta så.
Vad är framgång för dig?
Framgång för mig är frihet. Jag tycker att det är en av de största känslorna man kan ha som vuxen. Det är att känna sig fri att göra det man vill. Och det tror jag inte att man kan göra om man inte har framgång. Så att jag tror, och det kan handla om allt från ekonomiskt, att kunna resa, se platser, träffa nya människor, vara social och vara ute och äta till exempel. Men det kan också vara att man kan utmana sig själv i sitt jobb. Man kan tacka nej till uppdrag som inte ligger i linje med ens värderingar till exempel. Och att styra över sin arbetstid. Så att det tycker jag är framgång.
Så du är framgångsrik?
Det tycker jag.
Uh-huh.
Ja, men det skulle jag säga. Jag har nått extremt mycket längre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig när jag satt där som 18-åring och undrade vad jag skulle bli. Mm. Och, ja, det skulle jag säga. Och sen tror jag inte att jag är framgångsrik i andra människors ögon. Men jag är väldigt stolt och ganska imponerad över att jag tog mig hela vägen hit. Och förhoppningsvis lite längre.
Mm. Vilken skön känsla.
Mm. Mm.
Vilka drivkrafter är det som har hjälpt dig då att bli så här framgångsrik?
Men jag tror att det är att göra min dotter stolt har varit jätteviktigt. Att hon ska se att hennes mamma kan jonglera ekorrhjulet och ha ett bra jobb och kunna erbjuda henne spännande upplevelser. Alltså att bara att kunna imponera på min dotter och få henne att se upp till mig har varit superviktigt.
Vad vill du bli bättre på?
Oj, det är jättemycket. Jag vill bli bättre på att delegera.
Mm.
Jag vill bli bättre på att lita på andra människor. Jag vill bli bättre på att... Jag tror alltid att man kan våga, men jag vill bli ännu bättre på att våga.
Mm.
Så här, våga ta klivet rakt ut i det okända. Våga lära mig nya saker och göra sånt som jag är dålig på. För det är någonting som jag safear ganska mycket. Jag gör det som jag vet att jag är bra på.
Mm.
Och det är lite fegt. Det vill jag ändra på.
Vilka förebilder har du?
Delvis har ju svenska förebilder och delvis är de självklara stora internationella. Men en av mina största förebilder, det var Stina Honkama. Hon är en sån kvinna som jag alltid sett upp till och tyckte att så här, wow, hon verkar verkligen kunna hantera balansen mellan familj och karriär. För det är nog någonting man har med sig som kvinna. Om man är en ung kvinna och så ser man framför sig att man ska kanske gifta sig och skaffa barn, så man får inte riktigt gå ihop.
Mm.
Och min mamma var ingen karriärskvinna när jag växte upp. Så att jag har aldrig riktigt, jag har inte haft någon i min närhet när jag växte upp som jag har kunnat se upp till som en karriärskvinna just. De har haft en massa andra bra egenskaper. Så att Stina Honkama har varit, ja, henne sett upp till jättemycket. Och sen internationellt så är det såklart, alltså jag ser upp till Oprah Winfrey och Obama, alltså verkligen självklara personer men som jag tycker är helt briljanta.
Mm.
Och det som de här stora personerna har gemensamt, det är att de är sjukt duktiga på kommunikation.
Mm.
Så att det är bra retoriker tycker jag är häftigt.
Mm. Men du,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Den här balansen du nämnde, har du en bra balans?
Jag tycker att jag har det nu för att jag inte behöver tänka work-life balance.
Nej.
Så att som anställd så var man tvungen att förhålla sig till vissa arbetstider, framförallt för att man var chef, man skulle infinna sig och synas hela tiden. Och då hade jag svårt att få livet att gå ihop.
Mm.
Medan nu kan jag känna att nu har jag en perfekt balans, därför jag jobbar mer än vad jag någonsin har gjort, men jag har också mer tid för min dotter.
Mm.
Det enda jag tummar på är att jag kanske sover lite mindre och kanske hänger med vänner just nu lite mindre.
Mm.
Men jag tycker att för mig är balansen att inte behöva ha work-life balance. Man behöver inte tänka på det, utan att man bara kör och optimerar dagarna.
Mm. Vad är din sämsta egenskap?
Det är att jag är för stolt.
Mm.
Jag är katastrofalt dåligt på att ta negativ feedback eller kritik, som man kan kalla det också. Jättedålig. Jag blir nog ganska upprörd och ja, det kan ta mig hårt. Så att det är nog, tycker jag, det absolut sämsta med mig. Att jag tycker att det är väldigt härligt och inspirerande, och det är en väldigt charmig egenskap att kunna ta kritik och vänder direkt och gör någonting bra av det. Jag måste nog be om ursäkt 1000 gånger för mig själv, och sen så kan jag komma tillbaka efter 2 veckor när jag har återhämtat mig. Så att där har jag lite att jobba på.
Är du bra på att ge kritik då, eller tycker du att det också är jobbigt?
Nej, jag är så dålig på det. När man läser psykologi så får man ju lära sig att man alltid ska säga någonting bra innan man säger något dåligt.
Hamburgermetoden.
Ja. Och jag tar ju den ungefär 10 steg för långt. Så att jag börjar alltid så här: jag tycker du är så himla duktig, och det här du gjorde och det här. Och en halvtimme senare känner jag så här: jag har fortfarande inte sagt vad som är fel. Och det kan vara så att personen har varit full på arbetstid. Det kan vara en ganska allvarlig grej. Förlorat en jättestor affär för att de var bakis och sov för länge. Jag tycker att det är härligt nu när jag inte har anställda, för att då behöver jag inte ens fundera över hur jag ska leverera kritik. Det är jag väldigt glad för. Så att, kritikdelen är min största svaghet. Ja. Definitivt. Åt båda hållen.
Ja.
Har du någon mentor?
Jag har haft lite olika, men just nu så har jag faktiskt ingen mentor.
Är du någon mentor?
Nej, däremot jag omger mig väldigt mycket med folk som jobbar i branschen, som jobbar med marknad och kommunikation och digitala medier. Så att det handlar mer om att jag har ett konstant flöde och utbyte av erfarenheter med personer i branschen. Men jag har liksom ingen uttalad mentor, att jag är en mentor. Men däremot har jag väldigt många kan ringa. Och det är nog många som ringer mig också. När något känns jobbigt eller svårt, eller man vill fira någonting, kan det också vara att man är glad över något.
Kan du ge något bra karriärtips?
Jag skulle faktiskt ge olika tips för en kvinna och en man. Men jag är ju van att jobba med väldigt mycket kvinnor. Om vi tittar på Perfect Day så var man ju omgiven av kvinnor, och de flesta som man anställde var kvinnor. Och det är att våga framhäva dig själv. Det finns säkert jättemånga män som är dåliga på det också, men kvinnor är dåliga på att framhäva sig själva. Och framförallt framhäva vad man kan göra för företaget. Att man hela tiden visar att man har ett värde. Framförallt om man jobbar i byråbranschen är man ganska utbytbar. Förlorar man en stor kund eller ett stort konto så händer det saker snabbt. Så att framhäva att man är duktig utan att för den delen skryta, men och göra sig oumbärlig, det tror jag är superviktigt, framförallt i den branschen som vi tre verkar i.
Hur klarar man då den balansen? Att inte skryta, för det är ju lite fult i Sverige.
Ja, men det där är också lustigt. I min karriär, jag har inte träffat så många personer som jag anser var skrytiga. Jag tycker att de flesta, i alla fall som jag har jobbat med och stött på under mina år, har haft en sån ganska bra balans. Och jag tror att det är, rent privat så finns det ju väldigt många som är skrytiga. Jag tror alla vi har någon sån i vår närhet som man tycker är lite too much ibland. Men i karriären så upplever jag att i alla fall de jag har sprungit på är duktiga på det. Och jag tror att hemligheten ligger i att man pratar om vad man har gjort bra för det företaget. Man kanske inte pratar om hur bra man har det privat. Att man har jättemycket pengar eller man köpte en ny Porsche. Det svider mer ögonen om man säger att man jobbade jättehårt för att få in den här kunden och att de blev väldigt nöjda till exempel. Håll det borta från det privata, så tror jag att man kommer undan med ganska mycket skryt faktiskt.
Jag tycker den är svår. Jag kan ofta känna att om jag delar i sociala medier, om jag delar en massa grejer, att man pratar på någon konferens eller man är inbjuden som talare eller någonting, det känns som skryt, bara dela det för mig.
Gör du det?
Ja. Och samtidigt i och med att jag jobbar med PR så vet jag ju att jag måste dela det, och det är det jag tjatar på alla andra, att ni måste berätta om saker ni gör, för det är PR. Men jag tycker det är jättesvårt för mig själv, och jag sitter alltid så här: tänker folk nu att det är skryt? Känns det här skrytigt? Jag vet inte om det är någon sån här tjejgrej.
Jag känner absolut inte så.
Ja, vad skönt. Nej. Jag känner typ det varje gång jag delar någonting på Instagram.
Men gud, vad kul med dig Johanna. För att jag uppfattar ju dig som så otroligt så här självsäker. Så jag har nog inte tänkt tanken. För jag följer ju dig i sociala medier och har gjort det i några år. Jag hade nog inte tänkt tanken att du kände så. Det var väldigt intressant.
Varje gång känner jag så här, nej, men nu är det för fokuserat på mig. Eller blir det skrytigt nu att... Nu står hon där på någon scen igen.
Det är ju dina kanaler. Det ska ju handla om
jag
dig.
Jag vet. Och jag har till och med låsta konton. Nej, det är så konstigt. Men det är någonting med det här med skryt som känns så här fel, även när man jobbar med PR.
Jantelagen.
Ja, det är väl det.
Jag skrev till och med till dig inför den här intervjun att du har inspirerat mig väldigt mycket. För att när jag träffade dig och Hanna så jobbade jag, hade jag precis börjat på Perfect Day tror jag, och som säljare, och jag tyckte att du var så otroligt så framgångsrik och hade coola jobb och jag hade hört talas om dig, och så jag har ju följt dig i dina sociala medier och blivit inspirerad av det du gör. Så att jag tror att det är väldigt det är bra fint att dela sånt, för att man inspirerar andra kvinnor och män, där man känner, wow, den här personen som är så härlig och trevlig är också väldigt driven, tänk om jag kan åstadkomma någonting också.
Ja,
så tror bra. Du gör världen en tjänst här.
Men då är det ju skönt. Då har du inte uppfattat det som skryt.
Verkligen inte.
Nej, men alltså, man måste ju också berätta att man är bra. Annars kan ju kanske ingen få reda på det.
Ja, absolut. Det är världens bästa karriärtips. Jag instämmer. Jag skulle säkert säga samma sak. Men det är mycket svårare för en själv. Ironiskt. Nu när vi ändå har en poddexpert här, så tänkte vi höra om du har lite feedback på vår podd. Har du några tips på vad vi kan förbättra? Produktion, innehåll, distribution, samarbeten eller något annat?
Men nu ska jag vara så tråkig. Men det, jag kan inte ge kritik. Så det är inte, vi kan inte ens förvänta att få kritik.
Nu kommer vi få en halvtimme kanske.
Exakt, och sen kanske eventuellt någonting lite på slutet. Nej, jag lyssnade ju på avsnittet med Sofia Kasim. Jag blev ju väldigt imponerad. Delvis över att jag tycker att ni har väldigt bra frågor. Jag tycker att ni får ut kärnan på något sätt ur varje person utan att det blir för privat. Så att jag tycker att ni håller en väldigt bra balans. Jag tycker att de två avsnitt jag har hört har varit väldigt bra ljud. Och sen blev jag imponerad över att ni klipper och producerar själva. Det trodde inte jag. Alltså Karin, du är ju en stjärna. Du är jätteduktig. Jag är superimponerad.
Nu är det din tur blir generad.
Jag har lite svårt att ta åt mig komplimanger åt någonting som jag inte känner att jag är superbra på. Men
jag säger det varje gång. Ja, för jag var ju med live. Ja. Och sen när man hör resultatet så bara wow, det här blev ju mycket, mycket bättre.
Ja. De poddprofiler som inte klipper sin podd är hjältar i mina ögon. Otroligt.
Har du några så här, tre bästa tips för att lyckas med en podd då?
Så här, det finns olika tips beroende på vad syftet med podden är. Till exempel, är det så att man vill starta en podd för att få många lyssnare och hoppas på sponsorer, då skulle jag säga att ha mer kända gäster. Se till att alla gäster som är med i podden delar i sina kanaler. Så att man är på dem lite efteråt också. Det är värt att lägga lite tid på att påminna gäster. Så att du, det var så kul att ha med dig. Kommer du dela någonting till exempel? Och när man har startat upp en podd, jag tycker det är okej att fråga. Man får vara lite fräck och be folk att lägga upp sina kanaler. Och ta in några som har rätt många följare. Ja, men det tycker jag är ett bra tips för att få många följare. Och med många följare så kommer såklart sponsorerna också. Sen tycker jag att man, när man gör innehåll i en podd och startar en podd, tycker jag att man ska ha ett rent syfte. Det hörs igenom så här, att ni verkligen har ett engagemang för gästerna. Ni vill få fram, det kan vara era värderingar till exempel. Så sånt tycker jag är väldigt, väldigt härligt, och det hörs också. Om det är en podd som är startad liksom för ett företag till exempel för att komma ut med sina budskap, eller om det är ett genuint intresse för gästerna och att leverera jättebra innehåll till lyssnarna. Och sen tycker jag att man ska verkligen tänka på, om man ska vara nördig nu, poddkvaliteten. Hela kvaliteten på produktionen, det kan vara jinglar, det kan vara ljud, och att det inte är för ojämnt ljud från avsnitt till avsnitt. Det är mer störande än vad man tror. Och sen så är det såklart, ja, men tittar man på, nej, men jag har jobbat med till exempel Sara Larsson och hennes podcast, och där är ju omöjligt att ställa de kraven med hennes hektiska schema, och ibland poddar hon liksom från en taxi. Så där är det ju svårt. Å andra sidan, hennes lyssnare är unga och de kanske inte bryr sig riktigt lika mycket. Men i de flesta fall skulle jag säga att ljudet är viktigt.
Har du några tre favoritpoddar och varför?
Jag skulle säga att det ändras hela tiden. Jag konsumerar ju väldigt mycket podd. Både utländska poddar och svenska poddar. Jag skulle säga att de bästa svenska poddarna, jag lyssnar mycket på Lifestyle. Och det är bara för att det är sådana poddar jag själv jobbar med. Mm. Så jag jobbar ju med lifestyle-poddar, mycket kvinna, 30 plus, mycket mamma. Och därför så måste jag såklart lyssna på allt sånt för att ha stenkoll på vilka sponsorer och hur det låter och få lite inspiration. Så att jag älskar Vanessa Lindblad och Rebecca Stellas podd.
Mm.
Nu börjar livet. Helt briljant. Jag började lyssna på den i somras och den är riktigt så här feel good podd. Sen om jag vill lyssna på någon business podd, om jag vill bli inspirerad i mitt jobb, så skulle jag säga att det är The School of Greatness med Lewis House, och sen skulle jag säga att det är Framgångspodden som jag faktiskt gillar jättemycket.
Mm.
Jag tycker han är väldigt sympatisk och får fram bra saker om sina gäster, de öppnar upp sig.
Mm.
Men han håller ändå på temat framgång, vilket jag gillar.
Mm.
Och sen finns det en helt briljant podd av ett bolag som sitter i LA. Den heter The Skinny Confidential. Och ni hör ju själva, det är inte raketforskning i den här podden. Det är väldigt mycket beauty, det är så här Korean beauty. De intervjuar kända entreprenörer som jobbar inom lifestyle och beauty, om hur de har tagit sig dit de har hamnat.
Men nu har vi ju varit inne, pratat och nämnt ditt jobb flera gånger. Kan inte du bara berätta lite mer om ditt nya företag?
Väldigt många av de profilerna vi arbetar med är inte officiellt ännu, så vi har inte ens släppt en pressrelease.
Nej.
Vi fick vårt organisationsnummer för 3 veckor sedan.
Mm.
Så att det är alltid väldigt nytt, men vi jobbar med ungefär 12 influencers.
Mm.
Och vi är ju då ett influencer- och contentbolag. Vi ser det som att influencermarknaden idag kommer ta 2 riktningar. Antingen jobbar man med teknik, man jobbar med AI, du jobbar med tusentals influencers och så skickar ut förfrågningar, så det är liksom ett stora nätverk i stort sett. Och den andra delen är att man kanske jobbar mer med kvalitet, man jobbar mer med content, så att vi skulle se oss som agenter som också är content experter. Vi har väldigt bra koll på vad som funkar i social media, så hittar man rätt influencer så är vi med i hela processen att ta fram ett kommunikationskoncept och se till att influencern får ut det så som kunden vill.
Just det, och då ni har ett stall av influencers helt enkelt.
Exakt, så vi har 4 poddar, snart 5, och då har vi totalt 12 profiler. Så nästan alla våra profiler har en podcast.
Mm.
Och anledningen till att vi har utgått från podcast är helt enkelt att vi, både jag och Karin, när vi har jobbat på Perfect Day, har sett att kunderna får väldigt bra resultat när de jobbar med podd. Just det här att man lägger grunden för att prata om varumärke, det är väldigt mycket storytelling och just hur man förflyttar associationer kring ett varumärke.
Mm.
Så att vi tar ut det i podd, lägger grunden där för att sen ta ut i social media för att driva konvertering.
Mm. Har du några trender inom influencer marketing som du ser? Man har ju pratat om micro eller mikroinfluencer ett tag.
Mm.
Är det fortfarande hett?
Ja, men det skulle jag säga att det är fortfarande hett. Och sen är det så här, den trenden, jag tror det var Forbes som skrev om den förra året. Och jag tror att i våras började man märka att det pratades mer och mer om just micro-influencers, även om det har funnits som koncept tidigare i Sverige också. Och nu skulle jag säga att alla pratar om engagement rate. Så att när man köper influencers idag så tittar man alltid först på engagement rate och sekundärt på räckvidden.
Mm.
Och anledningen till det är att annonsörer idag, både byråer och marknadschefer, har sett att det är bättre att hitta en trovärdig influencer som ligger i linje med ditt brand och har en engagerad publik, och sen så tar du ut dem i köpmedia, så att man köper loss associationsrättigheterna istället för att bara gå in i profilens kanaler. Så då kan du få räckvidd, trovärdighet och en väldigt brand safe lösning.
Mm.
Intressant.
Garanterar en hög engagement rate att man lyckas få målgruppen att göra det man vill?
Jag ska inte säga att det är helt 100% safe, men man ökar definitivt chanserna.
Mm.
Så att när man pratar med kunder som köper mycket influencers, så några av Sveriges största annonsörer inom influencer marketing, så säger de att engagemangsnivån leder direkt till konvertering.
Mm.
Så att de ser att det är en jättetydlig koppling.
Mm.
Och om vi pratar om det här med influencers, hur ser du på dig själv som personligt varumärke?
Det är nästan kryper i kroppen ju när man tänker att jag skulle framhålla mig själv som en influencer eller då som ett personligt varumärke. Men samtidigt så inser man ju att vi är ju alla influencers. i och med den här mikroinfluencertrenden också, så ser man ju att alla vi som har sociala kanaler och verkar i det landskapet påverkar andra personer. Mm. Så att jag jobbar en del med det, och jag tänker nog efter mycket mer idag när jag lägger upp saker i mina sociala kanaler, på LinkedIn. Men det gör ju också att man gör det väldigt sällan, för att man blir perfektionist. Mm. Jag känner ju lite som att jag närvarar i en podd just nu, att jag vill liksom... Jag ställer väldigt höga krav på mig själv i och med att jag på något sätt är någon så här självutsedd expert i området.
Men inte alla det idag, självutsedda experter. Jo. Det är ju det fina med dagens digitala medielandskap, att man kan skapa sitt eget varumärke.
Exakt.
Mm. Ja, men har du någon strategi för ditt personliga varumärke eller sociala medier?
Ja, men det har jag nog. Man tänker ju såklart väldigt olika om det gäller LinkedIn eller om det gäller Instagram till exempel. Men väldigt många som driver bolag använder nog sitt Instagram mer för just bolaget. Medan jag använder mitt för att blanda egentligen det jag gör på jobbet med familj. Mm. Och det är ju helt medvetet att jag vill visa också att jag är en mamma, jag är en syster, jag åker upp till Norrland och vandrar, och jag driver också ett företag och står och föreläser och springer på mingel och festar till det ibland. Så att, ja, det är ganska medvetet. Att jag vill inte bli för professionell. Däremot på LinkedIn så är det ju bara jobbgrejer man delar såklart.
I vilka sociala medier finns du i då, om man vill följa dig?
Ja, Instagram. Mm. Där heter jag Felicia Lagervall. Och sen så finns jag på LinkedIn. Facebook är ju en sorglig historia. Jag vet inte om det är någon som använder i Facebook.
Ja, men väldigt.
Nästan bara Messenger.
Ja, det är samma. Själva. Där finns inte så mycket att hämta.
Jag delar lite sporadiska grejer. Mm. Mest om jobb numera.
Mm. Mm. Samma. Om man tittar framåt då? Vad gör du om 5 eller 10 år?
Jag hoppas att Make Sense Media har växt till någonting som är mycket större än vad vi först hade trott. Nej, men när jag och Karin startade upp Make Sense Media så var det ju väldigt lustdrivet. Vi kände med sig att vi har så mycket energi, vi gör någonting tillsammans nu, och vi kan ju det här med influencer marketing och podcast marketing. Men jag hoppas att bolaget om 5 år har tagit lite andra riktningar. Det skulle jag tycka var spännande. Det märker man ju i stort sett på alla entreprenörer, att man startar upp någonting, men att det brukar utkristallisera sig. Mm. Vad det blir efter några år.
Mm. Och det händer ju väldigt mycket inom just influencer marketing också.
Exakt. Det är typiskt. Jag menar, skulle man designa skor skulle det vara jättekonstigt att sitta och säga om, jag vet inte, vi kanske designar bilar om 5 år. Det hade varit en mer otippat svar. Men just när det kommer till digitala medier och social media och influencer marketing, ingen av oss vet vad vi är ens om 3 år.
Nej.
Så att, vi får se.
Mm. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal?
För mig är det så himla viktigt att jag kan se tillbaka på mitt liv och vara så stolt över mig själv. Jag vill inte ångra någonting. Jag vill ha kul tills den dagen jag dör. Så att jag vill kunna se tillbaka på mig själv som att jag var duktig, jag gjorde mitt bästa. Jag var en bra mamma, bra vän, bra syster, bra dotter och hade kul på vägen. Och förhoppningsvis gjorde jag någonting bra med min karriär också.
Vi har ju med en fråga också från vår förra gäst. Felicia Marginano. Vad skulle du ge för råd till ditt 70-åriga jag?
Så här, glöm inte ditt motto. Det handlar inte om hur du har det. Det handlar om hur du tar det. För jag tror att jag är rädd att jag ska bli lite så här negativ när jag blir äldre och krämpor och så. Mm. Då vill jag bara säga till mig själv att fan, man up. Sluta gnäll, kärring. Mm.
Mm. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst?
Skulle du vrida tillbaka klockan och bli 17 år igen om du fick?
Skulle du det?
Nej. Jag och mina kompisar har pratat om det här, att det är väldigt många som säger så här, men gud, tänkte man var tonåring när man var ung och allt var så enkelt och spännande, och jag kan inte relatera.
Nej.
Jag tycker att livet är betydligt mycket enklare och mer spännande än vad det var när jag var 17.
Då har du läst tyska filosofer och psykologer.
Och feministisk litteratur. Som är ung kvinna. Jag föreläser också på gymnasieskolor om så här karriärstips och karriärsråd.
Mm.
Då brukar jag alltid säga det. Jag tycker det är så viktigt att berätta för de här 17-åringarna att för er här inne som sitter och tycker att det inte är så kul och ni känner er förvirrade, och jag har inte alltid time of my life som tonåring, så kan jag säga att det är helt okej. Okay. Mm. Då kommer ni få det sen.
Mm. This too shall pass.
Exakt.
Stort tack Felicia för att du var med i vår podcast. Och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller drömgäster som du skulle vilja höra. Tack för oss.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.